har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Jakob Bursell.
Vill man höra det här avsnittet utan reklam eller bara stödja Kapitalet och få tillgång till hela avsnitt och massa härliga grejer, så kan man gå in på monopol.se. Vill man inte göra det, så tycker jag ändå att vi ska ha någon slags avtal här, Jakob.
Mm.
Som är att då får man nog ge 5 stjärnor ändå till den här podden. Eller så många stjärnor man tycker att den förtjänar.
Ja, men precis. Det tycker jag är bättre. Man får ge det så många man tycker att det förtjänar, men att man åtminstone gör det.
Ja.
För att man kan ju se på datan att det är väldigt, väldigt många fler som lyssnar än som har betygsatt podden.
Ja, det får man lov att säga.
Ja. Ja. Så det är en schysst deal, tycker jag.
Mm. En annan schysst deal, Jakob, är att här får du lite nu av mig lite, vad heter det? Kina snacks heter det nu tiden. Förr i tiden hette de lite mer rasistiskt.
Men vad heter det då?
Det heter väl Kina puffar, va?
Aha, okay.
Tror jag. Och så, eller framförallt så hade de en bild på en väldigt stereotypt ritad, ja, det som skulle vara då antar jag någon slags kinesisk.
Precis, nu bara hatten kvar.
Exakt, det är lite weird. Men kardinalfel att äta i radio, men jag vet inte om du har tänkt på det, men saker har blivit ganska mycket dyrare på senaste.
Jo.
Det har nått dig.
Jag märkte det.
Och en sak som har verkligen blivit dyrare är Kina snacks.
De här?
Ja, för att det är nämligen så att kakao är det dyraste som det har varit på nästan 50 år. Det kostar nästan 5000 dollar tonnet, vilket är dubbelt så mycket som för ett år sedan.
Men vänta, ska vi se, vad handlar man med då, kakaobönorna då? Eller liksom kakaofrukterna?
Ja, kakaobönor.
5000 dollar
per ton.
Okay.
Ja, det är svårt att sätta det i perspektiv, men perspektivet är dubbelt så mycket som 2020 och en ökning med 50% det senaste året.
Mm-hmm.
Det är ett perspektiv som räcker, tycker jag.
Okay.
Socker, som är en annan sak som de här puffarna då innehåller, denna slask commodity som det numera är. Förr i tiden antar jag att man hade krig över socker. Numera så skänker man i princip bort socker. Tills nu då. För nu måste man plötsligt börja räkna med att socker är en råvara som faktiskt kostar saker. Priset på socker har nämligen tredubblats sedan 2020. Tar man dessutom in att priset på vete, det här är vetepuffar då, Kina snacks.
Ja.
Priset på vete har ju också ökat som en följd av Ukraina-kriget. Så att kokar man ner så är det så att det plötsligt är så att man blir i princip ruinerad av att köpa Kina snacks.
Men jag ifrågasätter absolut inte liksom vederhäftigheten för det, men bara nyfiken, när man var liksom källan, är det typ så här någon börs där det handlas med socker, eller är det typ priserna på ICA vi pratar om, eller vad är det?
Priset på de här råvarorna, det är ju då från olika råvarubörser. Jag tror att de flesta noteras på Chicago Mercantile Exchange, som är en sån
råvarubörs,
ja, där man köper så här kontrakt för att köpa och sälja de här grejerna till exempel.
Men det är ju oerhört alltså, att socker har blivit 3 gånger dyrare sedan 2020.
Ja.
Och kakao dubbelt så dyrt.
Ja. Det här är inte den enda härliga saken som numera kostar skjortan. I en artikel i The Economist så berättar man att olivolja plötsligt kostar 9000 euro tonnet. Det är det högsta som det någonsin har kostat, så länge man haft register på saker och ting i alla fall. Terminskontrakten på fryst apelsinkoncentrat, så kallade OJ Futures, de har ökat med 50%. Och kaffe, som är den andra saken som vi har på bordet just nu, världens näst mest handlade vara, den anses ha kommit undan billigt, för att den har nämligen bara stigit i pris med slappa 44%.
Wow.
Även andra härliga saker som inte är terminsnoterade och därför betydligt svårare att få en överblick över har blivit dyrare. Jag har varit inne ganska mycket på olika fruktexportsidor och noterat att mango till exempel är svindyrt just nu. Vissa länders mangopriser har stigit med 50%. Och det här är ju såklart tråkigt för mig som primärt lever på choklad och kaffe. Men det är också så, tycker jag, att är inte det här lite konstigt bara? För det här går ju emot den allmänna trenden. Saker ska ju sluta vara jättedyrt just nu. Eller det ska i alla fall sluta bli så här mycket dyrare. Men saker som är gott och lite så här halvlyxigt, det kostar nu bara mer och mer och mer och mer. Så varför är det så? Och hur ser en värld utan halvlyxiga grejer ut efter det här? Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget. Och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition, eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska... Ja, men typ, spara pengar genom att avgifterna blir
låga. Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen. Så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Jakob trycker in en mun Kina-snacks.
Står det på bordet?
Mm.
Så gör det.
Nej, så är det faktiskt. Goda och lite sådär halvlyxiga saker har blivit dyrare. Vad är det som har hänt egentligen, Jakob? Det här går ju emot alla inflationsmönster.
Ja, men en intressant grej som jag reagerar på när du berättar de här sakerna, det är att det har varit mycket prat om så här sneakflation. Man tänker att priserna går upp överallt och då passar ICA-handlarna på att höja priserna. Men det här har ingenting med liksom handeln att göra. Det här är priserna vid typ vid källan.
Ja, exakt. Och svaret på frågan vad som har hänt vid källan, det är då att massa saker har hänt. Det som inte har hänt, som har drivit upp priserna, det är att folk plötsligt är väldigt mycket mer intresserade av kakao, socker, olivolja och mango. Även om jag hittade en artikel om att det finns en oerhörd ökning i efterfråga på mango i Marocko. De är mangotokiga där borta just nu.
Och kul. Det är ganska gott.
Ja, det är gott med mango, visst. Men generellt så är det här då inte en efterfrågechock, utan det är då en utbudschock. Och utbudschocker är vi ju generellt väldigt, väldigt dåliga på att hantera i våra ekonomier. Så det är ju inte så bra nyheter. En ännu sämre nyhet, det är att de här utbudschockerna, de kommer nog bara bli fler och fler och fler. För om man ska summera vad det som har hänt med kaffe och kakao och olivolja och apelsiner och mango, så är det väder. El Niño, känt väderfenomen, vädermönster pratar man om ibland att det är. Den har orsakat torka i Australien och Thailand och Indien, som producerar, jag tror det är 3 av världens 4 främsta sockerproducenter.
Det här är någon grej som kommer tillbaka, för jag minns typ från när jag var liten att El Niño var sånt här, något man pratade om på nyheterna, och det var stormar och sånt.
Ibland är det väl också en super El Niño eller något sånt där.
Hur ofta är det El Niño?
Jag kommer ihåg, men det, jag är mycket, men inte meteorolog. Ja, men det här har ju gjort att socker har blivit väldigt mycket dyrare, för att plötsligt är det torka i alla länder som producerar socker. Och mango för övrigt producerar alla de här länderna också. Jag såg en artikel som var: kanske kommer vi ha mango på hyllorna i jul i Australien, tänkte jag. Finns det liksom mango-traditioner i australiensiska jular? Dessutom har det då blivit oerhörda regn i Brasilien som har påverkat kaffeproduktionen. Men det har också regnat så mycket i Brasilien att man har liksom aktiva problem med frakt av i princip alla varor. Så att allt blir dyrare av att det regnar. Dessutom så har det varit orkaner i Florida som ju då producerar väldigt mycket apelsin. 10% av alla apelsinträd i Florida är förstörda.
Oj!
Och det är ju en grej med det här med efterfrågechocker när de har skadats på det sättet. Alltså det kan ju ta flera år innan ett apelsinträd bär frukt igen. Det är ju liksom en av anledningarna till att vi är väldigt dåliga på att hantera den här typen av saker. Det tar olika lång tid för olika typer av apelsiner, men det kan ta mellan 1 och 6 år innan ett apelsinträd bär frukt.
Mm. Då blir det väldigt svårt för marknaden att balansera utbud och efterfrågan. För att det kan liksom...
Ja, och sen, jag ska inte göra det här till en debatt om typ inflationen i Sverige, men man känner ju inte direkt att det är så här, nu höjer vi räntan för att få bukt på att 10% av alla apelsinträd i Florida har gått under. Olivolja, det är någonting som framförallt Spanien producerar. De producerar nästan all olivolja. Där har det varit bränder och torka. 2023 så hoppades man kunna producera lika mycket som 2022. Vilket låter bra, förutom att 2022 var ett historiskt pissår. Och vissa typer av olivolja, spansk olivolja, har ökat pris med 150%.
Mm-hmm.
Och som du är inne på då, så är det väldigt svårt att anpassa sig till de här sakerna. Man kommer väl anpassa sig förr eller senare, tänker man. Men man kan ju liksom odla runt det här lite grann. Men det finns vetenskapsmän som, och även ekonomer, som tänker att om det nu ska vara orkaner och torka varje år, vilket ganska mycket tyder på att vi numera har, i något läge så tröttnar man nog på att odla apelsiner i Florida och ser sina träd blåsa bort. Eller odla oliver i Spanien och se dem torka bort.
Eller så blir det bara tråkigt att betala försäkringspremierna, för jag antar att de går också upp.
De går upp. Dessutom så finns det saker som vi människor gör lite mer direkt som påverkar priserna på de här grejerna. The Economist skriver att det nu kommer en EU-lag som ska begränsa avskogning. Det är liksom målet med den, att vi ska inte importera varor som påverkar avskogning i andra länder. Det är jättemycket nya regler, sådana här regulatory costs, alltså bara så att anpassa att man följer de här reglerna är svindyrt. Det gäller då framförallt kakao och kaffe och palmolja. Så att man får räkna med att de här priserna kommer stiga ytterligare om någonting. Och så finns det ytterligare en grej, om man tar kakao som exempel, om vi går tillbaka till våra Kina-snacks. Det producerar man framförallt i Elfenbenskusten, men även i Ghana. Och där har man fasta priser på kakao som är så här satta av typ regeringen. Och just nu så är det så att man går back på att sätta nya kakaobuskar. Så att man kommer inte anpassa produktionen i världens mest kakaoproducerande land. Så att summan av kardemumman, om vi tänker att det är dyrt nu, det är inte jättemycket som tyder på att det inte kommer åtminstone blir så här dyrt någon gång igen.
Men du, framgår det typ av de här källorna som du tar del av, i vilken utsträckning leveranserna är en del av priset? För minns du att det var en episod för något eller ett par år sedan, då var det gas eller olja plötsligt hade ett negativt pris i USA?
Ja.
Gas, va?
Ja, olja, en typ av olja också.
Just det, Oklahoma.
Texas, ja, Oklahoma var det, ja, precis. Ja.
För då var det också så att det lät ju typ bra att det var en negativt pris, det var billigt, men då måste man hämta oljan i Oklahoma. Det var ju, liksom, det var ju, ett, var ju så leveransvillkoren i det här kontraktet såg ut.
Exakt, och det var då var väl att det var dyrare att förvara oljan i Oklahoma. Alltså lagerplatserna kostade mer än vad efterfrågan var.
Ja, för det var fullt där borta.
Exakt.
Men för det skulle ju kunna vara en aspekt här också, nu när det blir så mycket sån här... Det är så struligt i Suezkanalen och sånt, och folk måste köra runt hela Afrika med lasten, att om liksom även leveranserna ingår i priserna. Det gör de nog förvisso inte, men om de hade gjort det så skulle det liksom spä på priserna mot konsument ännu mer.
Ja, de ingår inte i de här priserna som vi pratar om nu. Alltså, det är ju rena råvarukostnader. Däremot så ingår de ju såklart i slutpriset, och vi pratade ju om problemet i Röda havet och Suezkanalen och sånt där för några avsnitt sen, och då pratade vi om kanske 0,5% hit, 1% dit, och de jag pratade med då försökte trycka ner det här, den här betydelsen. Senast jag läste var, ja, vi får nog räkna med att det här kanske är 2% inflation, det som pågår i Röda havet just nu. Jag hörde författaren och poddaren Caroline Ringskog Ferdinandoli prata i en Vargsöksin-podd, som är en podd som hon har, för något år sedan, som var om att den här nollräntetiden är över. Och att det som kommer hända nu är att personer som du och jag inte längre kan låtsas att vi är rika. Vi har kunnat gå på Rish ibland de senaste åren, fast vi inte är överklass. Vad har vi gjort på Rish egentligen, undrade hon. Rish är ju inte för oss. Rish är ju för överklassen.
Mm.
Och det är ju då så här att såna här klassiska lyxvaror, alltså saker som var lyx för 100 år sedan, choklad, olivolja, kaffe, apelsiner, att det har blivit dyrare, det förstärker det här på något sätt. Alltså jag menar, klimatmässigt så är det ju inte rimligt att jag kan köpa apelsiner året runt i ett land där det växer apelsiner exakt 0 dagar om året. Men det känns ju lite tråkigt att vi snart är ett sånt så här Selma Lagerlöf-land där man kanske så här kan få en apelsin inslagen i ett silkespapper i julklapp om man har tur. Alltså värdnadsfullt öppnade, visar upp för hela släkten.
Mm. Det blir som de historier som mina föräldrar berättar om deras uppväxt i efterkrigs-Sverige.
Mm. Men vi kommer kanske kunna ha omvända historier att berätta för våra barn, att det är så här, när jag var barn, då kunde man köpa ett helt nät apelsiner, och det var inte hela min månadslön. Det är du, Frank. Mm. Det den världen har du aldrig levt i. Men en sak som jag tycker är intressant med hela den här grejen någonstans, för det är ju så här, de här priserna, det som man åstadkommer osynliga handeln vägen, det är ju då att färre och färre personer har råd att köpa de här sakerna och faktiskt väljer bort det. Och en sak som har varit lite intressant, om man, alltså den här, vi har inte egentligen haft rätt att gå på Rish-grejen. Det är såklart att det är lite överdrivet på ett sätt. Men kanske har det varit så att nollränteåren har gjort att man har ju lite satt den osynliga handen ur spel någonstans. Men en sak som har hänt nu, som jag har tänkt på bara när jag går i affärerna, är ju att jag väljer bort saker för att de är dyra. Jag har ännu inte valt bort olivolja, men fan vad det tar emot när en helt vanlig flaska liksom lite off-brand olivolja kostar typ 82 spänn. Jag köper den fortfarande, men någon slutar ju köpa, och jag har ju slutat köpa mango. Inte för att jag köpte mango varje vecka, men jag köpte mango ibland. Och det har jag slutat göra, och det kanske ändå är första gången sedan jag typ fick ett arbete som jag på riktigt känner att den osynliga handen påverkar saker i mitt liv. Det är klart att jag inte har köpt massa saker för att jag inte har pengar. Jag har inte köpt en bil eller en... Men man blir utprisad på en resa eller sådana saker hela tiden. Men att det är så vardagsgrejer, att det är så här, nu är mango jättedyrt. Utbudet har minskat, priset har stigit, och det är så att efterfrågan kollektivt på något sätt verkligen är prisdyrt.
Jag tror säkert att det är många som i mycket högre utsträckning idag kollar vad saker kostar, och liksom väljer man olika sorter liksom, för att det har en annan betydelse än det hade för några år sedan.
Mm.
Men de här grejerna som du beskriver, El Niño, det är ändå någonting, det är ett fenomen som kommer att gå lite.
Så är det. Och det är ju extra illa just nu. Men jag menar, El Niño kommer ju tillbaka, och tittar man på somrarna i Spanien till exempel, så har man ju prickat över 50 grader i vissa städer liksom varje sommar nu i några år.
Och det är ju nästa grej då, för att då kan man tänka sig att det här är lite försmak av hur det skulle kunna bli i en värld som är mer ansatt av klimatförändringar.
Ja.
Och att den här typen av råvaror som kanske kommer bli mycket svårare att odla, och att utbudet kommer vara mer volatilt eller minska till och med, och att det helt enkelt blir permanent dyrare över tid.
Ja.
Jag vet inte, men det låter ju rimligt.
Under universitetet i Sverige så hade man ju så olika, vad heter det, kaffesurrogat som man ersatte kaffe för att det var brist på kaffe. Man fick bara köpa en viss mängd kaffe.
Vad innehöll de?
Ja, men det var ju då typ råg. Det kunde vara maskros, malda fikon, ekollon, dadlar, lupiner, johannesbröd.
Med lite skummad havremjölk till det då.
Ja, nej, men så att investeringstips då, det är väl helt enkelt att man ska investera i Swedish maskros. För snart kommer man inte ha råd att dricka helt vanligt, en helt vanlig kopp svart. Köp på er så mycket maskros ni bara kan, så ska nog liksom, ni kunna hedga er mot den här kommande fruktansvärda krisen som vi alla går in i. Det är slut för den här veckan. Vi är tillbaka igen på måndag. Då ska vi utse världshistoriens bästa ekonom, Jakob.
Spännande. Vilka kandidater har vi?
De vanliga ungefär.
Mm.
Ja. Okay. Men vem är bäst? Värt att tänka på ändå.
Och tills dess så kan man ju då gå in och betygsätta podden. Det är jätteviktigt för oss.
Ja, gör det. Stort tack för att ni har lyssnat. Jag heter Gunnar Harjus, du heter Jakob Bichell. Kristoffer Krook har mixat. Hej då!